välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka led av Håkan Sundliden. Och det är över Jakobsbrevet. Du kan lyssna till bibelförklaringarna i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 15.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen och till veckans bibelförklaring som vi ska ta upp nu igen efter ett par veckors uppehåll. Roligt att vara här igen, det måste jag säga. Nu ska vi köra, vad jag förstår, varje tisdag fram till jul om inget oförutsett inträffar. Så ni kan ha den inställningen. Och så såg jag när jag gick igenom här lite på eftermiddagen att oj då, vi är ju snart färdiga med det här Jakobsbrevet. Idag så kommer vi nog att hinna, jag ska inte säga för mycket, men vi borde nog hinna nästan fjärde kapitlet ut, i alla fall till 4:12 eller någonting sånt. Och så det kan gå snabbt här. Vi får se hur många, jag tror inte vi behöver hela hösten till det här, men vi får se. Och då blir det bråttom med fortsättningen sedan. I alla fall för min del, för jag har förberett färdigt Jakobsbrevet, men sen är det frågan om när vi går vidare. Jag har en tanke som är som så att vi skulle kunna backa tillbaka och göra Markus evangeliet. Och då bara göra de kompletterande delarna. Det som vi inte tog upp när vi gick igenom Matteus evangeliet. Och då blir det inte många versar. Jag tror det blir en 5-6 ställen i Markus evangeliet bara. Därför att praktiskt taget hela Markus evangeliet finns med i Matteus evangeliet. Som vi gick igenom ganska noga. Men det är några ställen i Markus evangeliet som vi kan gå igenom. Och sen Markus evangeliet i sin helhet förstås är ju intressant. För det är skrivet till icke-judarna alltså. Så att då kommer det rätt i förhållande till det här. Matteus är ju skrivet till judar. Och Jakobsbrevet som ni har sett är ju också i stor utsträckning adresserat till de som har judisk bakgrund och judisk fostran. Det märker man ganska tydligt. Det talas mycket om gärningar, det talas mycket om lagen och sånt. Som ju hedningarna inte hade någon aning om. Så det här är skrivet till judekristna i första hand. Även om det adresseras också till hedna kristna. Och till och med till sådana som kanske inte är kristna alls som vi har sett. Och då kunde vi göra Markus evangeliet. Och sen tror jag vi ska ge oss på apostlagärningarna. Och så får man då en historisk, en kronologisk genomgång alltså från Markus evangeliet in i apostlagärningarna och så de första kristna då. Och sedan så gör vi avbrott på de ställena i apostlagärningarna där breven är skrivna. Då har vi visserligen gått igenom det första brevet redan, Jakobsbrevet. Men sen kommer ju då första, andra Thessalonikerbrevet och Galaterbrevet. Så tar vi en bit så får vi in de breven på rätt ställe så att säga i den kronologiska, historiska beskrivningen. Några, det där var lite funderingar som jag har haft nu när jag ser att det går mot slutet här redan. Sen var det så att när jag kom hit så ligger det en lapp. Och jag har ju bett er att om ni har funderingar så ska ni skriva ner dem och lägga det som lappar här. Så att det är inte meningen att vi ska skapa förvirring genom de här bibelförklaringarna. Utan tvärtom är att vi ska försöka förklara och förtydliga och få åtminstone översikt av Nya testamentets budskap. Men frågor har också sin tid. Och då så står det så här. Jag tror vi tar dem innan vi går vidare. Jag har funderat mycket på vår sista samling. Det ska väl vara vår senaste samling. Hoppas jag. Du poängterade att det var viktigt att man bad på ett rätt sätt. Jakob 4:3. Min fråga är, hur vet man att man gör det? Och det är ju en bra fråga. Jag skulle nog svara så här, för nu tar jag det här spontant då. Jag skulle svara som så att det vet man inte, utan det tror man. Alltså den kristna bedjan ska ju ske genom tron. Man kan inte veta alltid vad som är rätt och vad som är fel, utan man handlar genom tron. Det som man tror är rätt och riktigt, så gör man. Och det tycker jag är kanske ett generellt svar, men det säger ändå en hel del om du tar det med dig. Det finns ju bibelversar dessutom i Romarbrevet som talar just om hur viktigt det är att allt det vi gör ska ske genom tron. Men det är inte alltid som det är så lätt att veta vad som är Guds vilja för en bestämd situation och så. Utan här måste vi handla efter vår tro. Du sa också att det var inte gärningarna som räknades, utan enbart tron. I Jakob 2:17 poängterades ju tro och gärningar. Har jag kanske missförstått dig? Nej, men det är som så att, så här förstår jag det, att jag har sagt det flera gånger också, att tro och gärningar är två sidor utav samma sak, så att säga. Man skulle också kunna uttrycka det som så att tron är främst, eller det understa, och gärningarna är ett resultat utav tron. Så att det kommer i den ordningen, så att säga. Tron, och så uttrycks tron genom gärningarna. Eller när jag gör gärningar, så är det ett uttryck för vad jag tror och tänker är riktigt. Och det måste komma i den ordningen, tron först och sedan gärningarna, även om de hör helt och hållet ihop. Därför man skulle kunna tänka sig gärningar utan tro. Det är då det blir fel. Då räcker det inte med gärningarna. Gärningarna kan aldrig vara grundvalen, i synnerhet inte grundvalen för ditt och mitt förhållande till Gud. För skulle det räknas på gärningarna, då är det inget som räcker till. Och det, man kan inte ens säga att gärningarna är viktiga i vårt förhållande till Gud. Därför att då har vi ju tillmätt gärningarna för stor betydelse. Det som är viktigt i förhållande till Gud, det är ju Guds gärning emot oss. Guds nåd, och ska vi se lite mer av här alldeles strax. Att Guds handlade mot oss. Och det är det som är evangeliet, att det är han som handlar i förhållande till oss. Ibland brukar jag vända på det på så sätt att jag tänker att vi kanske inte alltid tror på Gud så mycket som vi borde göra. Men Gud tror på oss. Gud har skapat dig. Gud har försonat dig med sig själv. Gud räknar med dig. Han litar på dig. Han räknar med, han tror på dig. Och det är det som är det viktiga. Och att vi då har en förtröstan på att det som Gud har gjort är tillräckligt och rätt och riktigt. Det är grundvalen för vårt förhållande till Gud. Sen uttrycks det i gärningarna. Hoppas jag klargjorde det tillräckligt så. För det kan man ju tänka sig att en människa som inte alls är troende i och för sig gör riktiga, rätta och riktiga gärningar. Men det är inte grundvalen. Så det var grundvalen som jag var ute efter. Så man kan alltså uttrycka det här på lite olika sätt. Och det kan låta motsägelsefullt. Men det behöver inte alls vara motsägelsefullt. Så då hoppas jag att frågeställaren har fått det förklarat. Annars får vi lägga fram en ny lapp. Så får vi ta det en gång till. Sen då när jag tittade igenom det som vi ska gå igenom här ikväll. Alltså i Jakobs fjärde kapitel. Så var jag lite osäker på hur långt vi egentligen gjorde. Men det är troligt att vi gjorde och läste verserna 7, 8, 9, 10. Ursäkta. Och började med det. Men jag tror ändå att jag måste backa där lite grann. Därför att de verserna, Jakob 4, verserna 7 till och med 10, har diskuterats ganska mycket bland exegeterna. I de tre verserna, fyra verserna, så finns det 10 förmaningar. Här har alltså Jakob samlat ihop ett antal förmaningar, inte mindre än 10 stycken, som sedan åtföljs av ett löfte. Och man undrar, kan han verkligen ha skrivit så, eller ihopsamlat så att det i sig är en sorts predikan? Eller hur ska vi förstå det här? Hur hänger det ihop med det som var innan? Hur hänger det ihop med det som var efteråt? Men jag tror att man ska förstå dem som en helhet, som en enhet. Och det ska vi behandla nu lite noggrannare. Vill bara säga en sak till också då, som vi har, för sig har sagt tidigare. Och framförallt då i fjärde kapitlet, verserna 1 till och med 6. Som ju är ganska, där Jakob går ganska hårt till rätta med de som läser brevet eller som lyssnar på hans predikningar. Ni vill men ni får ingenting, ni dödar, ni kämpar och strider men har ingenting och så vidare. Och sen så talas det också om att man kan bli Guds fiende. Och att Gud längtar och trängtar efter oss på ett avundsjukt sätt i den femte versen. Och de bibelställen som antyds där med Guds helighet och nitälskande kärlek och så, kan ju uppfattas på olika sätt. Och då så sa jag så här, det hade jag inte med i mitt koncept, men jag kommer ihåg att jag sa det och gjorde en liten anteckning om det också efteråt. Att Guds helighet kan uppfattas på två olika sätt. Antingen så kan du uppfatta Guds helighet som Guds svartsjuka kärlek just till dig. Hans gränslösa omsorg om nåd om just dig. Det är hans helighet, hans kärlighet som inte skrämmer dig utan som du tar emot genom Jesus Kristus. Eller så kan man ju uppfatta Guds helighet och Guds brinnande eld som någonting farligt, någonting man är rädd för och som gör att man känner sig otillräcklig eller fördömd. Det här bestäms utav din egen position i förhållande till Gud. Därför att en människa som har frid med Gud genom Jesus Kristus har ju just frid och glädje i gemenskapen med Gud och är inte rädd för Guds helighet. Men en människa som ser på sig själv som otillräcklig och syndig och som ängslas för sitt förhållande till Gud blir ju naturligtvis rädd när Guds helighet, när Guds närvaro blir för stark. Så att det är inte så att Gud ibland älskar oss och ibland är arg på oss. Utan det är snarare så att det svänger i våra egna liv. Och därför så uppfattar vi Guds helighet på olika sätt. Evangeliet säger oss däremot, och det har jag strukit under så många gånger. Och jag tror att jag gjorde det förra gången också. Säger oss att vi är intagna i Jesus Kristus. Vi borde alltså ha den grundhållningen att vi är vänner med Gud. Det borde vara en grundtrygghet hos varje kristen. Och då tänker jag inte på det som en frälsningsvisshet i den meningen att jag har känt någonting och upplevt Guds närvaro, utan jag tänker på hela mitt liv vilar tryggt i Guds händer. Jag har grundfrid med Gud. Jag är vän med Gud. Så borde det vara för varje kristen. Och den tryggheten bygger ju inte på att man har upplevt att det är på det sättet. För det kanske man inte har gjort. Utan det bygger på att man tror att Gud har skapat oss. Gud har gjort allt som står i hans makt för att vi ska vara försonade med honom. Han har gjort allt som står i sin makt. Och han gör än idag allt som står i hans makt för att vi ska må bra, för att vi ska ha det gott. Och det är evangeliet, och det är någonting som jag vill lita på. Alldeles oavsett hur det svänger i mitt känsloliv. Gud är en god Gud. Och här då, när han går så till rätta med läsarna i början på det fjärde kapitlet. Och han säger att de kämpar och strider och får ingenting. Och de kan till och med bli Guds fiender. Så står det ändå i den sjätte versen. Och det är avslutningen kan man säga på de sex första verserna där. Så står det i början på den sjätte versen. Men större är nåden han ger oss. Alltså vi kan åstadkomma mycket som är fel. Vi kan bete oss illa. Vi kan till och med inte bara kämpa och strida i vår egen kraft. Utan som det står där, till och med döda om inte annat som är tankarna. Och det är stort och det är illa. Och det är förskräckligt. Men större är nåden. Guds nåd är alltid större. Och jag har märkt det inte bara i mitt eget liv utan också hos många bröder och systrar. Att det finns en tendens hos oss att överskatta våra egna synder och tillkortakommanden. Gör inte det. Dina synder, dina tillkortakommanden och överträdelser kan aldrig bli större än Guds nåd. Guds nåd är alltid större. Och därmed så är det här, de här stränga verserna på något sätt invälvda eller omhuldade av Guds nåd och av Guds godhet. Och så kommer då övergången till det här avsnittet där det står: därför heter det, Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Alltså vi ödmjukar oss inför Gud, så kanske lite lättsamt uttryckt, men så ordnar det sig alltid. Därför Guds nåd är alltid större. Och det är det vi ska gå över på nu. Och då är det som jag sa här, att i verserna 7, 8, 9 så finns alltså 10 stycken förmaningar. Uppmaningar till dig och mig hur vi ska vara och hur vi ska leva. Och så finns det ett löfte, nämligen i 10:e versen, att om vi gör detta så ska han upphöja oss. Och att det verkligen är ett eget avsnitt, det motiverar någon utav exegeterna, och jag vill nog hålla med om det, på så sätt att de här verserna 7, 8, 9, de omsluts ju utav precis samma tal. Det börjar ju på samma sätt och slutar på samma sätt. För det börjar ju i 6b, alltså den andra delen utav 6:e versen. Det börjar ju med att Gud ger de ödmjuka nåd. Och det slutar i 10:e versen på samma sätt. Ödmjuka er inför Gud eller inför Herren, så ska han upphöja er. Så det är liksom början och slutet på det här avsnittet. Alltså de här förmaningarna, som om man läser de 10 förmaningarna och bara rakt upp och ner och tänker på att det här ska jag göra, är det här som är grundvalen för kristet liv, då kan man ju bli uppgiven. För det är ju, vi fixar ju inte det här. Och är det så att vi tycker att vi fixar det, så är det väl fara och färde, därför att då har vi väl upphöjt oss själva förmodligen. Och är det så att vi tränger djupare in i det här och frågar oss, är det verkligen så att vi gör alla de här 10 sakerna, så kommer vi fram till, ja det gör jag nog, men det är klart att i mina tankar så räcker jag inte alltid till och så vidare, va. Och därför så är det så viktigt att sådana här avsnitt, och det här avsnittet också då, omvälvs av Guds nåd. Och att Guds nåd alltid är större. Och att det är Guds nåd som bär oss och som ger oss kraft att i åtminstone någon mån göra det som de här förmaningarna uppmanar oss att göra. Här står då alltså 10 stycken förmaningar. Och jag tror att de här förmaningarna står här därför att Jakob vill stryka under allvaret i det som han säger och det som han skriver här. Alltså man kan inte bara förmedla evangeliet på det sättet att, ja men Gud älskar dig, Gud har försonat dig med sig själv, Gud ger alltid nåd till dig, ungefär som att det spelar ingen roll hur du lever. Man kan inte göra på det sättet, därför att frågan är om det inte är så här att evangeliet att Gud älskar dig, evangeliet att Gud har försonat dig med sig själv, evangeliet att han ger dig nåd, innehåller de här gärningarna. Du kan inte vara utan de gärningarna, att älska din nästa som dig själv, att göra dina händer rena, rena ditt hjärta och så vidare. Det ingår så att säga i evangeliet. De här förmaningarna, menar jag, ska alltså inte ses som lagbud som vi ska göra eller inte göra, utan de är ju uppfyllda av Jesus Kristus. Jesus Kristus har gjort lagen. Han har fullbordat allting. Han har närmat sig Gud. Han har tvått sina händer. Han har renat sig, levt med ett rent hjärta och så vidare, fullkomt. Så när han ger sig själv till oss, så får vi del av detta. Och får vi del av det, ja då ska ju det som ska uttryckas också genom våra gärningar. Den tro och den nåd och det liv som du har fått del av, Guds fullkomliga liv, ska ju du och jag uttrycka i våra liv. Alltså är de här uppmaningarna evangeliska uppmaningar. Det här är vad som ligger framför dig och mig. Jag kommer att tänka på när jag brottas med det här som ung. Och då handlade det om de 10 budorden. Och så sa jag så här till en någon som jag pratade med, om det var någon präst eller om det var någon kollega eller någon kamrat, jag kommer inte ihåg, men det står ju så här om 10 budorden: du skall och du skall inte. Och jag sa att det låter så hårt och jag känner att jag kommer i underläge. Jag räcker inte till för att göra det där som man skall och inte skall. Och då så sa han så här: ja, men läs det så här, Håkan. Att det ska komma en dag när du kommer in i löfteslandet. Landet som flyter av mjölk och honung. Det vill säga, om vi tar det billigt talat, det ska komma en dag när du kommer in i Jesus Kristus. Han är ju löfteslandet, han är ju alla löftens fullbordan. Och när du kommer in i det som är fullkomligt och du kommer in i Kristuslivet, då ska du inga andra gudar ha jämte mig. Då ska du inte missbruka Herren din Guds namn. Då ska du hedra far och mor och så vidare. Alltså du får detta. Det kommer en tid då du ska göra det. Det som du innerst inne förhoppningsvis också längtar efter. Och då är inte de här lagen, det här lagiska, det där hårda, eller att Gud håller liksom oss ansvariga för någonting som vi inte klarar utav. Utan då blir de här lagbuden, de blir evangeliska. Det blir någonting som Gud har genom Jesus både uppfyllt och som han har skänkt. Han har skänkt oss uppfyllelsen utav det här. Vi vandrar i uppfyllelsen. Att vi sen inte räcker till är en annan sak, och det kommer han in på. Och det är därför han skriver det här också. För att vi inte räcker till. Men det ska förstås som evangelium. Och det betyder att det inte ska förstås som ett program för blivande asketer. Att nu måste vi göra sig eller så. Eller nu måste jag ta mig i kragen och nu måste vi ha mera självdisciplin eller så. Så ska det inte förstås. Förstår man det så, försöker man tillgodogöra sig de här förmaningarna, för de finns ju i alla breven, då är man på ett villospår. Då har man åtagit sig ett hopplöst uppdrag. Nej, det ska inte förstås som ett evangelium, som ett asketiskt program, utan det ska förstås som en del av själva evangeliet. Och därmed så finns det ju, skulle jag vilja säga, nästan som ett mönster i den kristna tron. Som jag inte nu plockar direkt ur texten. Men det mönstret är det här, att Gud har alltså gett oss uppfyllelsen utav lagen. Han har gett oss allt det här som jag nu har upprepat. Det är det första. Det andra är att djävulen och vårt eget kött, vår köttsliga natur, försöker förstöra den här upplevelsen av evangeliet. Djävulen, genom att alltid anklaga oss. Och det värsta med djävulens anklagelser, det är ju att han oftast har rätt. Det är därför som vi kommer i sånt underläge. Och det är därför som det är så hopplöst att argumentera mot djävulen. Och vi kommer ju upp i underläge också ifall vi går i vår egen kraft och räknar med vår egen begåvning och förträfflighet. Det är också misslyckandets väg. Men det är det som sker i våra liv hela tiden. Och det är därför som sådana här uppmaningar måste finnas med. Som en ständig påminnelse om vad Gud har gjort för oss. Och vad han därför vill att vi ska leva i. Och vad vi ska ha för ögonen. Det första är alltså att vi har tagit emot det fullbordade evangeliet. Det andra är att djävulen, vårt eget kött, hela tiden vill förstöra detta evangelium. Det tredje är att vi hanterar det genom syndabekännelsen. Det vill säga att när djävulens anklagelser kommer, så argumenterar jag inte emot som Adam och Eva gjorde i Edens lustgård med ormen, utan jag erkänner. Jag bekänner. Och därför är syndabekännelsen för en kristen ett evangelium i sig. Att få bekänna sina synder är ett evangelium. Och att inte bekänna sina synder innebär att jag löper risken att fastna i den synd som utövar herravälde i mig. Därför att om jag inte erkänner, om jag inte bekänner inför Gud, så håller jag ju kvar kampen i mitt eget liv. Och om jag håller kvar kampen i mitt eget liv, så riskerar jag att komma inte bara i underläge, utan också bli en slav under synden. Och därför att gå in i obotfärdighet helt enkelt. Och det är därför som syndabekännelsen finns där ständigt hos mig. Det är också en del av detta som jag har talat om så många gånger också tidigare. Att tjäna Gud med hela sitt hjärta. Alltså att tjäna Gud inte bara med sin tro utan också med sin otro. Genom att bära fram all min otillräcklighet. Bära fram min synd, bära fram mina sjukdomar och vad det nu kan vara inför Gud. Här finns alltså ett mönster, märker ni det? Vi tar emot det fullbordade evangeliet. Något och någon vill förstöra detta för oss. Vi hanterar det genom att inte ta den striden utan leva i syndabekännelse. Leva i ett offertorium där vi bär fram oss själva på gott och ont hela tiden. Och så kommer det sista uppmaningen då, det fjärde. Tro evangelium. Och var det inte det Jesus sa? Omvänd er och tro evangelium. Och det är en livsstil som vi utvecklar. Och därmed menar jag att vi blir i Jesus Kristus. När vi förenas med honom på det här sättet, i de här punkterna. På det evangeliska sättet. Då blir vi, ja det här låter ju hemskt eller väldigt stort, men vi blir ju oövervinnliga. Och är det inte det Johannes skriver också i sitt brev? Vem kan övervinna världen om inte den som tror? För den som tror lever i gemenskap med Gud, gör det också under plågor och anfäktelser, ja i själva döden, så överlåter man sig själv till Herren. Och då kommer Herren att så att säga föra mig igenom. För det är ju Herrens sak att fullborda det verk som han har börjat i mig. Det kan jag inte göra själv. Det måste han göra. Och jag har kommit till den punkten när jag tror att han har så stor makt att han också kan fullborda sitt verk i en sån som mig. Då är han stor Gud. Tror du det också? Tror du att Gud kan fullborda sitt verk i dig? Klart du måste tro det. Ja, men överskatta då inte dina egna tillkortakommanden och överträdelser. Utan prisa Herren för hans makt och för hans nåd istället. Det är fantastiskt egentligen att som förkunnare få förkunna det här och förmedla det här. Och det är beklämmande tycker jag ibland när man hör och kan komma på sig själv också för den delen. För jag ska inte kasta sten på någon, men det är beklämmande när man glömmer bort de här dimensionerna. För det är just den här dimensionen, evangeliska dimensionen, evangeliet som behöver förkunnas. Och här kan vi vara frimodiga, för här handlar det inte om vad någon människa har tyckt och tänkt, utan här handlar det om Guds eget verk. Och vi ska vara stolta över Guds eget verk, glada över det han har gjort och berätta för andra om det. Och det är fantastiskt när vi upptäcker det, att i relation till andra människor, det finns många människor som beklagar sig över sina tillkortakommanden, alltid har ett ord av evangelium. Vi kan alltid berätta om vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Och det blir aldrig fel. Och det här borde vi vara flitigare än vad vi många gånger är. Nu ska vi se på de här 10 punkterna då, eller 10 förmaningarna. Och då har jag gjort som så att jag har buntat ihop dem i 3 grupper. Där de 2 första förmaningarna, alltså i vers 7. Ja just det, i vers 7 får vara en grupp. Det står ju underordna er Gud, eller böj er under Gud, står det i den nya översättningen. Och så står det stå emot djävulen, så ska han fly ifrån er. Det heter på grekiska, att underordna sig Gud heter på grekiska hypotassein. Och hypotassen, hypo betyder under i rent bokstavlig mening. Jag brukar berätta om ordet lydnad, som ju är ett viktigt ord i sammanhanget. Det heter ju hypakoe på grekiska. Akouo betyder att höra. När du lyssnar till Guds ord, då akouo du Guds ord. så finns det två stycken prefix här som kan göra att det blir avvikelse i det här hörandet. Och det ena är om det står på grekiska parakouo. Parakouo, det betyder att man hör, men man bryr sig inte om det man hör. Para betyder ju vid sidan om. Man ställer sig vid sidan om, eller till och med i värsta fall över Guds ord. Det ordet parakoe översätts i Nya testamentet med olydnad. Så finns det ett annat ord som heter hypakoe, eller hypokoe, samma som vi har där hypotassen. Hypokoe betyder att man är under ordet. Att ordet kommer, det hörda ordet kommer, men man är inte vid sidan om det, utan man står under det. Och det får ingång i mig. Och det finns där och utför sitt verk och kommer ut då på något sätt i mina gärningar. Mitt sätt att tänka och vara. Det ordet översätts med lydnad. Här står det nu underordnad. Det heter det hypotassein. Det vill säga att man kommer in under Gud, under Guds verk, under Guds vilja. Och där står man och man bejakar alltså det som Gud har sagt och gjort. Att underordna sig Gud, det är alltså att bejaka Gud och att bejaka det han säger i sitt ord. Företrädesvis bibelordet då, naturligtvis. Företrädesvis evangeliet. Och därför så, om Gud säger så här, till exempel genom aposteln i Filipperbrevet, att han som har börjat ett gott verk i mig, han ska fullborda det. Då ska inte jag vara den som tvivlar på det eller som ställer mig vid sidan om det. Utan jag ska underordna mig Guds ord, vilket betyder att jag säger så som Guds ord säger. Jag säger, han som har börjat ett gott verk i mig, han ska fullborda det verket. Och jag är medveten om att otrons människor uppfattar det som en sorts högmod. Och som någon sorts självsäkerhet. Medan det i själva verket är att underordna sig Guds evangelium. Nu så står det här bland de här 10 förmaningarna att vi ska underordna oss Gud och underordna oss Guds vilja. Och vi ska göra det helt och fullt. Vi ska bejaka det som Gud har gjort. Allt det som han har gjort genom Jesus Kristus. Jag kommer ihåg, det var väl medan vi gick igenom Jakobsbrevet lite tidigare, att ni skulle gå igenom Efesierbrevet 2 och skulle ni läsa in era egna namn. Det är en väldigt god övning. Det är att underordna sig Guds ord. Så argumentera inte med Guds evangelium, utan tro evangelium. Men då kan man ju tänka så här då, eller någon kan tänka så här, ja men om jag går in under Guds herravälde på det sättet, vad blir det då av min egen vilja? Ger jag upp mitt eget liv? Svar ja och nej. Därför att det du ger upp, det är ju din självbestämmande rätt. Du ger ju upp din egen vilja, din själviskhet, din egen rättfärdighet. Den ger du upp. Den utlämnas till korsfästelsen. Och den kommer att dö i sinom tid under alla omständigheter. Så det borde inte, när man kommer till en viss punkt åtminstone, kosta på så mycket att ge upp det där. Men det gör man. Men vad betyder det då när man kommer in under Guds herravälde? Jo, då betyder det att då när han kommer med sitt evangelium till mig och förverkligar sin vilja, då vill jag uttrycka det som så att då förverkligas mitt liv så som Gud vill att mitt liv ska vara. Så det är inte så att min egen vilja försvinner, utan det är tvärtom så att den förverkligas så som Gud vill att den ska förverkligas. Alltså, den som mister sitt liv, han ska finna det. Men den som vill behålla sitt liv till varje pris och gå sin egen väg kommer att mista det. Det är den paradoxen som Jesus undervisar om. Principiellt har det här hänt när vi blev kristna. Därför att när vi blev kristna så kom Jesus Kristus in som Herre, det vill säga som den som bestämmer i våra liv. Du har icke längre bestämmande rätt över ditt liv. Du är icke din egen herre i förhållande till Gud. Underordna dig Gud. Bli hans vän, bli hans efterföljare, bli hans slav, för att uttrycka sig paulinskt. Och du kommer att finna ditt liv. Det kommer att blomstra så som Gud ville att det skulle blomstra. Att underordna sig Gud betyder alltså att bejaka Gud och det han har gjort. Genom att betrakta sig själv som insatt i det goda livssammanhanget och bejaka det Gud har gjort för mig, att han har återlöst mig, och att inrätta sig efter det. Det är där hela tillämpningsproceduren kommer igång. Det är det som kallas för helgelsen och som ska ske då. Under hela vårt liv så ska ju det här förverkligas. Här har vi då fortfarande så våran fiende, alltså djävulen och världen och vårt eget kött, som Luther sa, som hela tiden talar emot det som jag har försökt uttrycka nu. Ja, men det kan du inte tro på, eller Gud vet ju hur dan du egentligen är, och självanklagelser och sånt, va. Och det gäller att hålla stånd emot det. Att bli så uppfylld av evangeliet och rotad i evangeliet så att man kan hålla stånd emot den här typen av tankar. Martin Luther, han, apropå honom, han hade ju väldiga anfäktelser, det känner ni säkert till, hört talas om. Ångest och depressioner. Han berättar om att han vid ett ställe upplevde anfäktelserna från djävulsen oerhört intensivt och påtagligt. Han låg och sov på natten och vaknar mitt i natten fylld av oro och ängslan. Och så ser han djävulen stå som en demon då, vet du, med sån här eldgaffel och horn vid sängkanten. Och så berättar Luther att när jag såg djävulen uppenbara sig i mitt rum, så sa jag: är det bara du? Och så vände jag mig om i sängen och försökte somna om. Så det var hans sätt att hantera det. Nu visade sig att det hjälpte inte. Utan det här fanns kvar, den här oron och den här ängslan. Så när det gått ytterligare ett tag och han såg djävulen stå där fortfarande, så säger han så här: då får man ta till ett kraftigare artilleri. Så då sa han: i Jesu Kristi Nazariens namn, försvinn ifrån mig, lämna rummet. Och så befallde jag djävulen att ge vika. Sen vände han sig om och så skulle han försöka somna om. Och så säger han så här: att om det inte hjälper, då får man ta till humorn. Och så säger han så här, vänder han sig till djävulen, så säger han så här: jaha, och du djävul, du har väl aldrig gjort något fel, du förstås. Du som är så präktig och fin, ge dig dig iväg härifrån och tvätta din egen byk. Och så försvann djävulen, berättas det, och så somnade han gott. Så man kanske inte ska ta striden på allvar i den meningen som vi tänker, när vi tänker på att vi ska kämpa den i egen kraft. Utan vi ska använda oss och våga tro på evangeliets kraft. Jakob har ju varnat för det här redan tidigare. Det första kapitlet har jag skrivit upp här, vers 13. Och 14 och 15, särskilt vers 14 då, där står det att var en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. Så tyvärr så finns det här inbyggt hos oss. Och vi behöver alltså hålla det här i schack. Det står det också i tredje kapitlet, vers 6. Om hur tungan kan vara som en förtärande eld och sätta hela tillvarons hjul i brand. Så det finns anledning att hålla ordning på det här. Och Martin Luther, han säger det på andra ställen, att den här kampen som vi aldrig kan vinna. Förresten, vilken glädje det var den dagen jag insåg att jag inte kunde uppfylla lagen och inte besegra synden. För det försökte jag många år som kristen. God vilja. Men så kom jag till den slutsatsen, eller till den förståelsen, att det går ju inte. Och sen när jag hade insett det, att det inte går att övervinna synden eller uppfylla lagen eller övervinna döden, då kom upplysningen genom evangeliet, som säger att du behöver inte vinna den segern. Du behöver inte vinna den kampen. För Kristus har utkämpat den för dig och mig. Om du och jag skulle ha möjlighet att övervinna synden eller uppfylla lagen, ja, då skulle vi inte behöva Jesus. Men vi behöver Jesus just därför att vi inte kan vinna i egen kraft. Och han finns där med all sin generositet. Och det här enda sättet att vinna seger i den kamp som du har emot dig själv och emot ondskan. Evangeliets kraft. Lyssna till Guds evangelium och allt det som Gud har gjort. Och som det står här då, när vi underordnar oss Gud, står emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er. I vers 7. För djävulen har ingenting att sätta emot Guds evangelium. Guds evangelium gör rent hus med all ondska. Och sätter så att säga pricken över iet i våra liv. Tänk att det ska vara så svårt att tillägna sig det här. Det är som om livet levs i faser och att man kommer till faser där man måste på nytt alltså tillgodogöra sig evangeliet ungefär så som jag beskriver. Och då kan det fördjupas från gång till gång. Jag har också skrivit upp i mina papper i Efesierbrevets 6:e kapitel. Jag tror kanske bara ska visa den versen där. Det handlar ju om Guds vapenrustning och det hade ju funnits skäl till att gå igenom Guds vapenrustning, men jag säger bara det som står här i vers 11. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och jag ber att du lägger märke till orden stå emot. Det står inte så att du övervinner. Därför du är redan i Kristus, du är redan i övervinnandet. Du är intagen i det goda livssammanhanget. Du behöver inte kämpa för att komma in i det goda livssammanhanget. Men du behöver stå emot anfäktelserna. Eller annorlunda uttryckt, du ska inte släppa in anfäktelserna. Du ska inte låta andra eller din egen kötsliga natur göra livet surt för dig. Utan du ska hålla dig på avstånd och se till att du lever av evangelium. Och då ska djävulen fly ifrån oss. Och det här står inte bara i Efesierbrevet 6 utan det står också i första Petrusbrevet. Det var alltså den första förmaningen kan man säga då. Att böj er under Gud. Underordna er Gud. Den andra förmaningen eller gruppen. Det är mera tillämpningen kan man säga utav underordnandet. Och det som räknas upp här då. Alltså det tredje, fjärde och femte. Det är närma er Gud. Gör era händer rena. Och rena era hjärtan. De tre sakerna. Och de tre uppmaningarna. De knyter alla tre an till gudstjänsten. För det var så man tänkte om gudstjänsten. Att närma sig Gud på den här tiden. Det var ju att gå till templet. Att närma sig Guds hus så att säga. Det finns en Psaltarpsalm 24. Ni känner säkert till den men vi kan visa på den också. För den beskriver väldigt bra. Ja, nu fick jag upp 121. Där står det ju också. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord och så vidare. Det är en sån här vallfartssång som man sjöng och bad när man gick till Jerusalems tempel. Lyfte sina ögon upp på tempelklippan där templet ligger. Och varifrån ska min hjälp komma? Jo, jag närmar mig Gud och så ska min hjälp komma ifrån Herren. Så det är så att säga ett mönster i Gamla testamentet. Men det var Psaltaren 24 jag hade skrivit upp. Därifrån vers 3. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Där har ni alla tre, va? Närma er Gud, rena era händer, rena ert hjärta. Det hänger ihop, det har att göra med gudstjänstfirandet. Då kanske du tänker så här på en gång. Ja, men jag har ju inte oskyldiga händer eller rent hjärta. Men då är du där igen, va? Att du du tänker på dina egna resurser. Du tänker inte på att du är intagen i Kristus. Och att Kristus är den som tillräknas dig. Och att det är hans resurser. Han har rena händer. Han har rent hjärta. Han har närmat sig Gud och öppnat dörren in till det allra heligaste för dig. Det finns där hos dig. När du har kommit in i helgedomen på så sätt att du har kommit in i Kristus. Du har kommit in i det utlovade landet. Det är din utgångspunkt. Och därför så läses alla de här uppmaningarna på ett evangeliskt sätt. Det är någonting som förverkligas i min nya livssituation. Det är en bra bild som Jakob använder sig av här. Att närma sig Gud och att rena sina händer och hjärtan. Den är en bra bild därför att den gäller inte bara för den judiska miljön. Utan det var på samma sätt man tänkte om i hedna templen. Man gick ju också till hedna templen för att så att säga söka kontakt med de hedniska gudarna. Och för att få de hedniska gudarna att arbeta för mig. Så bilden träffar alla läsare i det fallet. Det Jakob tänker på här är kanske också ska sägas inte i själva gudstjänsten så mycket som just den enskildes förhållande i gudstjänsten. Alltså när du kommer till gudstjänst, då är det du som bekänner dina synder. Då är det du som lever utav evangeliet. Då är det du som lever i relationen med Gud och med dina bröder och systrar runt omkring dig. Så det finns ett individuellt tänkande här också. Som har att göra med din relation till Herren. En sak som Bosland har tagit upp i sin kommentar. Som vi har varit inne på tidigare. Och som jag tror gäller också här. Det är att de tre förmaningarna. Närma er Gud, gör era händer, rena era hjärtan. De vänder sig, och det står ju också i slutet på vers 8, till de tvehågsna. Och det är väl det som gäller särskilt för de tvehågsna. Det vill säga de som inte helt och fullt underordnar sig Gud. De första kategorin, om jag säger så, att underordna sig Gud och djävulen ska fly. Det är ju, riktar sig ju till troende människor som blir rotade i evangeliet och som står där i Kristus. De kan också hålla stånd mot djävulens angrepp och djävulen flyr ifrån dem. Men de här tre nästa, de vänder sig till de tvehågsna. De som både är på väg till templet och inte är på väg till templet. De som vill rena sina hjärtan och samtidigt inte rena sina hjärtan. Och Jakob har adresserat dem redan tidigare i första kapitlet. Så finns de ju med redan i den sjätte versen. Där står det, han ska be i tro utan att vara tvehågsen, för att ta det grekiska, en annan översättning. Ty den som är tvehågsen liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren. Hon är ostadig på alla sina vägar, splittrad som hon är. Så de finns med som en kategori av åhörare eller lyssnare till det här brevet. Det gäller alltså att ställa in sitt liv helt och hållet under Gud. Att vara, som de sa åtminstone i frikyrkliga sammanhang förr i tiden, att vara helöverlåten. Jag gillar inte det här uttrycket, för att en kristen är ju helöverlåten. Är man inte helt och hållet i Kristus, så är det ju något som är fel. Men om det nu är så att det är något som är fel och att man är tvehågsen, så ska man se till att man är grundad i evangeliet. Fast grundad. Och det behöver återigen ingenting att göra med din egen duglighet. Utan också det som är ont och det som är dåligt och kampfyllt ska också ställas in under Guds evangelium. Kanske till och med särskilt det ska ställas in under evangeliet. Särskilt din otillräcklighet. Särskilt din syndabekännelse. Särskilt dina sjukdomar. Så låt oss inte vara kluvna, utan vara helt och hållet människor som lever för Gud. Och om det är så att de här första två förmaningarna på ett särskilt sätt vänder sig till människor som har blivit rotade i evangeliet och som är helöverlåtna. Och om det är så att versen 8 särskilt väl vänder sig till de tvehågsna. Ja, det står det ju förresten, så det är ju inget om. Han säger ju det, ni är tvehågsna. Om det är så, då är vers 9 en vers som vänder sig till de otroende eller till de obotfärdiga. Och då ser du att då läser du plötsligt de orden annorlunda. För de riktar sig inte till dig som är inställd i Kristus. Den riktar sig inte ens till dig som kämpar och som tycker att det är svårt det här. Utan det här riktar sig till dem som är obotfärdiga. Och här räknas det upp då. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Det är alltså domsord. Och det är domsord som är helt i stil med gamla testamentets profetiska domsord. Det finns ju domsprofeter där man uttalar domar över Israel och över Juda och över alla möjliga och omöjliga. De låter på samma sätt. Det är den traditionen som Jakob lever i. Det är det han uttalar här. Domsord, inte över den som är räddad, utan över den som står utanför, som lever i sitt högmod. Och det var ju så det inleddes också. I sjätte versen, ja. Därför heter det, Gud står emot de högmodiga. Och det är det som markeras i den här versen. Det är de som lever i det onda livssammanhanget. Och Jakob talar om den dom som väntar de högmodiga. De som lever utan Gud, de kan skratta. Men deras självbelåtenhet och tomma skratt ska vändas i sorg och gråt och klagan. Och det här återkommer Jakob till i det femte kapitlet. Det börjar ju med, lyssna ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som vi har. Så domsordet kommer igen senare. Och i en mening kan man kanske säga att den här versen, nionde versen, att du ska klaga, sörja, gråt, kan uppfattas ironiskt. Alltså det Jakob säger till de här högmodiga människorna som Gud själv står emot, det är att inte bara att ert skratt ska sättas, att ni ska sätta skrattet i halsen, eller att glädjen ska vändas i bedrövelse, utan den säger det att ni kan redan nu vända er glädje i bedrövelse. För det är vad som väntar er. Och ni kan redan nu göra det. Alltså det är ord och inga visor. Domsord i högsta grad. Alltså med andra ord, en gång till. Den versen, liksom de andra, har inte att göra med något asketiskt program. Att du som kristen inte får vara glad, utan nu ska du sörja. Det vänder sig överhuvudtaget inte till dig som vill vandra med Herren. Och det är viktigt att ha klart för sig. Och så sammanfattar då Jakob de här 10 uppmaningarna. Med den evangeliska uppmaningen i den sjätte versen. Tionde versen. Ödmjuka er alltså inför Herren. Så skall han upphöja er. Kom helt och hållet in under Guds nåd, under Guds kärlek och hans herravälde. Låt han få bestämma. Låt Gud själv få vara den som har sista ordet i ditt liv. Så ska du bli upphöjd. För Gud vill upphöja människor. Och det gäller också de människor som är obotfärdiga. Självklart, det gäller alla människor. Och det är på samma sätt, så vi läser alltså avslutningen på vers 7, 8, 9 med att ödmjuka sig inför Herren så ska han upphöja oss. Det är samma sorts avslutning som du har i verserna 1, 2, 3, 4, 5. För det står ju, men större är nåden. Det finns allt, Guds nåd är alltid större. Och när vi ödmjukar oss så står Guds goda vilja alltid fast. Han står fast vid sitt förbund. Han har skapat dig, han vill att du ska vara vän med honom. Han vill vara vän med dig. Att ni ska leva i den vänskapspakten, i det kärlekens förbund, där han får upphöja dig. Alltså evangelium, den som är eländig kan bli upphöjd av Gud. Och det är vad vi ska förmedla. Det är vad vi ska tala om och det är vad vi ska leva. Så evangeliet är alltså inte, nu märker jag att jag säger det här gång efter annan, men jag tror att det behövs. Evangeliet är alltså, består inte i att vi ändrar oss. Evangeliet är inte att du och jag förändras. Eller att vi försöker förändra oss. Utan evangeliet är Guds nåd. Att Gud är den som griper in och som verkar i våra liv. Det är evangeliet. Det kan aldrig bli något evangelium att du och jag läser mera i Bibeln eller går flitigare i kyrkan eller någonting sånt. Det är inget evangelium. Och det är inte heller vad som krävs av någon. Men det som krävs är att Gud får handlingsutrymme i våra liv och ibland oss. Och så ska han upphöja oss. Det är evangeliet. Guds verk. Och därmed så har vi gjort klart alltså ytterligare en del. Nu är det som så att den andra delen av Jakobsbrevet i sin helhet. För vi har ju talat om det som två delar. Den andra delen som börjar i 3:13 och sträcker sig till och med 5:6. Den handlar om att leva vist. Och det har talat om ikväll. Det har ni förhoppningsvis... ni kan förhoppningsvis hålla med mig om det, att det här handlar ju om visdom, att leva vist i Kristus och att tillgodogöra sig evangeliet på ett riktigt sätt. Det består ju utav tre delar, kan man säga, och det är 3:13 till och med 18 var ju första delen, handlade om sann och falsk visdom, och nu har vi gjort den andra delen som handlar om hur Gud står emot de högmodiga men ödmjuka ger han nåd. Så finns det då en tredjedel kvar, alltså från 4:11 till och med 5:6. Och den hinner vi ju inte gå in på nu. Utan den har vi då framför oss. Sen när vi har gjort den sista tredjedelen här i den andra delen. Som handlar om hur vi lever i förhållande till varandra eller till vår medmänniska. Då har vi avslutat Jakobsbrevet. För det som är sen från 5:7 och kapitlet ut, det är alltså avslutningen. En sammanfattning där han summerar ihop och ger oss en sorts sammanfattning och avslutning. Därmed så tror jag att det är lämpligt att sluta för den här gången. Så får vi börja på den sista tredjedelen nästa tisdag. Låt oss be. Herre, tack för att du har uppenbarat dig för oss genom Jesus Kristus. Att vi har fått lära känna dig genom Jesus Kristus. Och vi har kommit till den tron att du är en barmhärtig och nåderik Gud. Som har gjort allt som kan göras för oss. Hjälp oss att alltid ha blicken fästade på dig och höra ditt evangelium. Och låt evangeliet inte bara vara begripligt och närgånget, utan låt det få utöva sin kraft ibland oss. Sin förvandlande kraft ibland oss och i oss. Herre, tack för att du vill uppenbara mer och mer utav din härlighet för oss. Så att vi kan tacka dig och lova dig. Inte bara i våra gudstjänster utan också i evigheten. Vi överlåter oss själva i dina händer. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet. Vi hörde del nummer 15. Vill du höra det i kyrkan så är det då på tisdagar klockan 18:30 och här i närradion på måndagar klockan 19:00. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlingsnärråd där det här sändes. Härefter blir det sändning från Radio MF.